Ja, jag heter alltså Lennart Jareteg. Jag är 45 år gammal, jag är gift och så har jag två barn. Och jag arbetar som IT-samordnare vid Göteborgs universitet. Jag är alltså ny producent här vid Radio Full Gospel. Och här kommer jag att prata om Jesus och om det kristna livet, och det blir mycket ur Bibeln. För jag tror inte att det är så lätt att vara kristen om man inte står stadigt i Bibeln. Och allt som jag kommer att säga här kanske inte passar alla, men jag hoppas verkligen att alla ska få någonting till sig som griper tag. Temat för det här programmet då, en kristens resa från Egypten till det förlovade landet. Det handlar om min resa från otroende till kristen och om mina 24 års vandring som kristen. Och det här blir mycket av ett bibelstudium. Så är du intresserad av de bibelställen som jag kommer att läsa, så ta fram papper och penna så du kan anteckna vilka de är. Och här kanske finns någonting som kan vara till vägledning för dig. Det är ju så här att vandringen som kristen, den liknar väldigt mycket berättelsen i Gamla testamentet. När Guds folk lämnade Egypten och vandrade i 40 år i öknen för att de fick komma in i det förlovade landet, det heliga landet. Och folket kom, kan man säga, till olika stationer under vandringen som är väldigt intressanta att jämföra oss med. Och jag tänker då blanda min berättelse med berättelser ur Bibeln om det här. Gamla testamentet, det var ju den bibel som Jesus och lärjungarna och Paulus och de första kristna hade. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus, finns ju där i Gamla testamentet, men det är inte lika tydligt då som i Nya testamentet. Men med Guds andes ledning så kan vi se och bli uppbyggda av Gamla testamentets texter om livet med Gud, om vår vandring. Och här tycker jag själv att hela berättelsen om uttåget ur Egypten då är väldigt stark och väldigt uppbygglig. Lite bakgrund då ska du få av mig. Och det är så här att jag är inte uppvuxen i någon kristen familj. Jag är ett skilsmässobarn med allt vad det betyder. Och jag har en syster och vi då bodde hos vår mamma när vi växte upp. Och jag var väl lika ogudaktig som de flesta kompisar var på centrala Hisingen i Göteborg på 70-talet när jag växte upp. Det började med att man pallade äpplen och så körde man trimmade mopeder och man drack mellanöl och så var man allmänt ohedliga och fula i munnen. Och så var vi, väldigt många av oss. När jag var 18 år så åkte jag till USA och gick ett år på high school. Kan man tycka var en väldig förmån, och det kanske det var också, men det var väldigt nyttigt på många sätt. Men också väldigt jobbigt. Och där upplevde jag en slags syndanöd när jag låg i min säng i USA och tittade tillbaka på det liv jag hade levt i Sverige. Och det här var väl något slags första möte med Gud, fast jag förstod inte det då, men det var säkert en väldigt viktig händelse i livet. Sen när jag var 19 år gammal, då träffade jag den flickan som sen blev min fru och som är min fru idag. Hon var bara 15 år när vi träffades. Väldigt snart så flyttade vi ihop och det var väldigt intensivt till att börja med och vi var alltid tillsammans. Men så hade min fru Anita, hon hade fobi för skolan och senare också för de arbetsplatser som hon kom på. Och det här var väldigt svårt för henne och det blev också ohållbart för vårt förhållande och för våran ekonomi. Och man kan säga att vårt förhållande gick in i en kris. Och här då började Gud kalla oss ut ur vårat Egypten, där vi led som slavar under synd och förtryck. Men så träffade vi en glad bagare som hette Hasse Klomén. Och vi träffade honom hemma hos en kompis och han berättade om att Jesus kunde hjälpa Anita. Han fick alltså höra talas om hennes problem. Och Hasse berättade om att han hade bett för en mängd folk med många olika problem och de hade då blivit hjälpta. Och Anita lystrade ju och blev väldigt intresserad och frågade Hasse, kan Jesus hjälpa en sån som mig? Och Hasse svarade då att ja, det kan han, men jag vill be för dig tillsammans med min fru. Och det här blev början till vårt uttåg ur Egypten. Det blev liksom startpunkten för våran vandring. Och när Guds folk skulle lämna Egypten så ville ju farao, alltså kungen i Egypten, ville ju inte släppa dem. Och Gud sände då väldigt många plågor över Egypten. Men det var först när dödsängeln gick fram och dödade allt förstfött som farao gav med sig. Och för att Guds folk skulle klara sig undan dödsängeln så skulle de stryka ett lams blod på sina dörrposter. Och detta är förebilden till påsken då Jesus dog i vårat ställe. Och hans blod kan alltså bli struket på våra dörrposter för att vi ska få leva. Och tack vare Jesu blod så ger fienden med sig. Bojorna lossar i vårat Egypten och vi kan börja en vandring mot det förlovade landet. Himmelriket då. Och det eviga livet hos Gud. Och det här är målet med att bli kristen. Det är alltså det är ingenting i den här världen som är målet egentligen för en kristen. Ja, vi var ett gäng på 10 personer som åkte hem då till familjen Klomén. Och till Hasse Klomén som hade lovat att Jesus kunde hjälpa Anita. Och där fick vi allihopa förbön, en efter en, i deras soffa i vardagsrummet. Och själv fick jag uppleva då ett väldigt starkt möte med Jesus. Och det snurrade runt för mig i soffan där jag satt. Det var som att göra en frivolt i luften, fast ändå sittandes i soffan. En mycket underlig men ändå behaglig upplevelse. Och jag blev fylld av glädje och kärlek. Och jag har alltså inte tvivlat, kan jag säga, på Guds existens sedan den dagen. Och min fru Anita då, hon blev helt befriad från sina fobier och sina svårigheter. Och har inte haft några problem med detta sedan dess. Och i bilen hem så sjöng vi gamla glada läsarsånger som vi hade fått lära oss. Och vi kände att något helt nytt hade kommit för att stanna. Och vi var liksom nu på nytt födda. Vi hade fått möta Jesus, vi var befriade från Egyptens bojor och vi hade börjat ett nytt liv. Tiden efter att jag och min fru hade blivit kristna, den var tuff på många sätt. Och gamla kompisar, de fattade ju ingenting vad vi höll på med. Och det var väldigt dåligt med kristna vänner. Och det var vi hade ingen speciell församlingsgemenskap i början. Och det var mycket också i det kristna livet som inte vi begrep. Vi fick ofta be Gud om hjälp. Men vi hade ju nu lagt våra liv i Guds händer och nu levde vi i Guds beskydd. Och det här var som när Guds folk hade tågat genom Röda havet. Kvar på andra sidan och i havet så fanns fienden, alltså faraos soldater. Och de kunde alltså inte längre nå folket. Och man kan alltså säga att folket döptes i Röda havet från sitt gamla liv. Och detta är som den första viktiga stationen på deras vandring. Och våran vandring. Vi får också döpa oss i vatten efter att vi har lämnat det gamla livet i Egypten. Och det är som en bekräftelse och ett synligt tecken på det nya livet. Och även jag och min fru, vi gjorde detta efter en tid. Vi döpte oss alltså som vuxna i vatten. Och det var en stark upplevelse kan jag säga. Nu skulle jag vilja berätta en berättelse som jag hörde i somras. Det var en pastor som berättade från predikstolen. Och den handlar om en handelsman. Och det är en handelsman i Japan och det är flera hundra år sedan det här. Han var på väg norrut och skulle göra affärer. Och så stannade han till i en by och tog in på ett värdshus och satt där och åt kvällsmat. Och så kom han i samtal med andra handelsmän som var inne på samma värdshus. Och de varnade honom för att resa norrut för där fanns väldigt mycket rövare som definitivt skulle ta livet av honom och ta allt hans gods i byte. Och han frågar ju då, vad ska jag då göra? Jag måste resa norrut. Ja, så tipsade de honom om att det fanns en samurajmästare. Alltså samurajer, det var ju de här väldigt duktiga stridsknäktarna, eller vad vi ska kalla dem, som kunde stridskonster med händer och fötter och speciellt duktiga med sina samurajsvärd. Då fanns det alltså en samurajmästare i byn och de sa att du kan ju fråga om inte han kunde resa med dig och hjälpa dig på resan. Så han gick ju dit och knackade på kvällen och frågade, skulle du kunna resa med mig norrut så att jag inte blir överfallen av rövarna? Nej, sa han, det kan jag inte göra, jag har annat att tänka på. Ja, men du kanske kan lära mig att bli en samuraj då så jag kan resa själv då och försvara mig. Ja, det kan jag lära dig, men det tar minst 20 år och det kanske tar hela ditt liv att bli en samurai. Handelsmannen blev ju då förskräckt att det skulle ta sån tid, så han frågade: ja, men något kan du väl lära mig på en dag? Jag har en dag på mig innan jag ska åka, innan jag måste åka. Nej, det går inte. Ja, men du måste lära mig. Ja, så samurajmästaren gick med på att ha en undervisning med honom en dag. Så handelsmannen kom tillbaka nästa dag. Och hela dagen ägnade de bara åt hur han skulle stå i en slags grundställning när man ska påbörja en fight. Han fick lära sig hur han skulle hålla händerna i exakt vinkel. Armarna skulle vara i en exakt vinkel, svärdet skulle vara i en exakt vinkel. Man skulle fästa blicken på sin fiende och man skulle stå på ett liksom gungande, vägande sätt med benen för att hitta den absolut rätta balansen. Och de ägnade hela den här dagen åt bara grundställningen. Och handelsmannen vart ju fullständigt förtvivlad och tänkte: hur ska detta gå? Ska jag bara stå här och gunga när fienderna, när rövarna kommer mot mig? Men han hade ju inget att göra. Han skaffade ett samurajsvärd och så nästa dag så gav han sig av. Och helt riktigt, efter ett tag så blev han överrumplad av rövare som omringade honom. Och han tänkte: vad ska jag göra nu? Ska jag stå här och gunga i den här utgångsställningen och sen kan de bara döda mig? Men han kunde inte heller fly. Så han ställde sig i sin samurajställning och så spände han blicken i ledaren för rövargänget. Och då ropar ledaren:
hallå gubbar! Vänd tillbaka! Ser ni inte att vi har med en samuraj att göra?
Och det här är ju en stark berättelse när man jämför med hur det är tänkt att det kristna livet ska fungera. Jag ska först säga också att i första Petrusbrevet i Nya Testamentet, kapitel 5 och vers 8, första Petrusbrevet 5 och 8, så står det så här: var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. Och så här funkar det för oss kristna. Djävulen vill sluka dig, men om du är överlåten till Jesus och sätter ditt hopp till Gud så får inte djävulen röra dig. Faraos soldater, de kunde inte komma åt Guds folk när de hade gått genom Röda havet. Och det är som Daniel i lejongropen. Daniel litade på Gud och Gud täppte till gapen på lejonen. Om handelsmannen då, våran handelsman här som ville bli samurai, om han hade börjat fightas med rövarna så hade han varit förlorad. Och hade han i skräck sprungit därifrån så hade ju rövarna kommit efter honom och dödat honom. Men det räckte alltså med att han intog den ställning som visade vem han tillhörde eller vem han hade lärt sig av, så vek fienden ifrån honom. Och vi kan se att det behövs inte en massa kunskap för att komma in i Guds beskydd. Om du förtröstar på Gud och sätter ditt hopp till honom så viker djävulen ifrån dig. Fightas inte egen kraft utan inta bara den grundställning som Gud har lärt dig. Alltså förtröstan på Gud. Och i andra Moseboken kapitel 14 och vers 14, andra Moseboken 14 och 14, så står det: Herren skall strida för er och ni skall hålla er stilla. Det tycker jag säger allt om våran grundinställning när vi har med fienden att göra. När vi har blivit på nyttfödda och döpta i Röda havet, om vi vill kalla det så, så är vi ändå inte perfekta människor. En del vill tro det, men så är det ju inte i verkligheten. Efter en tid som kristen så såg jag att allt inte var bra i mitt liv. Många begär satt kvar och jag föll ibland för frestelser. Men det var inte lika illa som före min omvändelse. Men jag kände ändå att Gud var med och accepterade mig, men han accepterade inte mina synder. Och vi har en kamp att utkämpa mot det som Bibeln brukar kalla köttet. Och det är den del i dig som fortfarande ger dig problem fastän du är född på nytt. Och i Romarbrevet 7 så beskriver Paulus denna kamp. Och vi ska läsa ifrån Romarbrevet 7 och verserna 14-19. Om ni inte känner igen texterna exakt ifrån er egen bibel så beror det på att jag läser ifrån Svenska folkbibeln som jag tycker är, om man ska kalla det, biblisk. Den är väldigt trogen till grundtexten. Och så står det så här: vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, så samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och sen fortsätter det på samma tema lite till där. Läs gärna det också. Och det här handlar ju om kampen hos en på nytt född människa, eftersom Paulus säger att han i sin inre människa glädjer sig över Guds lag och vill göra det goda. Det gör inte en icke-troende människa på samma sätt. Men jag kände ändå att jag saknade en avgörande kraft att leva efter Guds vilja. Och efter ett par år som kristen så fick jag väldigt konkret uppleva det som Bibeln kallar för andedopet. Och detta gav min inre på nyttfödda människa övertaget i kampen med köttet. Köttet fanns kvar, men nu fick jag liksom övertaget och jag kom liksom över backkrönet, kan man säga. Och det är genom den heliga ande som Gud verkar i oss, och Gud hjälper oss med både vilja och gärning. Och detta är fantastiskt. Och det är en nåd över allt förnuft. Läs nu i Filipperbrevet kapitel 2, vers 13. Filipperbrevet 2 och 13. Där står det så här: ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Det är nåd över allt förnuft det. Det är alltså inte på vår insats det beror. Och genom Jesu blod är vi förlåtna trots våra tillkortakommanden. Och sen genom den heliga anden så får vi ledning och kraft så att både viljan och gärningen blir synkad med Guds vilja. Och detta kan man säga är som den andra stationen på Guds folks vandring i öknen. När de kom till Sinai berg, alltså berget Horeb, fick de motta de 10 budorden. Och denna händelse firar judarna som sin pingst. Och det var ju på pingstdagen som Jesu lärjungar fick motta den heliga ande. Det som sker då, det är att Gud skriver sin lag i våra hjärtan och ger oss kraften att leva efter denna lag. Om detta så står det väldigt rakt på sak i Jeremia 31 och 33 i Gamla testamentet. Jeremia kapitel 31, vers 33. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Och det här, det är fantastiskt. För det är ju en väldig skillnad på att ha Guds bud skrivna i vårt inre jämfört med att ha dem i en bok i bokhyllan. Okej, livet rullade på. Min fru och jag, vi kom med i en väckelse kan man säga i Majornas missionskyrka, och det var på 80-talet någon gång. Och vi fick vara med och leda lovsång och vi startade ett kristet rockband. Och det blev bönegrupper och bibelstudiegrupper och det var härliga tider. Och Gud hjälpte på makalösa sätt både med utbildning och jobb. Och sedan så kom det en karriär inom IT och data för min del. Och vi fick barn och vi köpte hus och allt blev som det ska vara för en vanlig svenssonfamilj. Och det kanske egentligen bara var akvarium och sommarstuga som saknades för att det skulle vara en riktig svensson. Men mer och mer så fick Gud stå vid sidan av när karriären tog upp all tid och kraften dalade och första kärleken till Jesus den svalnade. Och till sist så blev jag allvarligt utbränd med lång sjukskrivning som följd. Och jag var helt i botten kan man säga. Kraftlös och utan initiativ, utan kreativitet och fantasi. Och jag kände mig väldigt ångerfull och sökande och deprimerad. Och då kan man ju fråga sig, var allt det här förgäves? Och jag vill inte tro det, för att det står så här i Bibeln, för den som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Och Gud låter oss ibland falla för att vi ska lära att kraften ska vara hans. För när vi är svaga, då är Gud stark i oss. Och det värsta en hungrande värld kan få, det är mätta kristna som bara lever i seger och framgång. Det är motgångar som gör oss ödmjuka och släpper fram Gud i våra liv. Och världen behöver kristna där Gud är stor och där den kristne själv är död. Paulus, han säger så här i andra Korintsebrevet kapitel 12, vers 7-10. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig, min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Det här med prövningar, det var inte som en station i Guds folks ökenvandring, utan det var en del under hela vandringen. Vägen till det förlovade landet var ju kortare än att den skulle ta 40 år, men för att liksom det som var emot Gud hos folket skulle dö bort, så fick folket vandra omkring 40 år i öknen. Och så är det också med våra liv. Under vår vandring här på jorden så måste vårt kött dö och Gud bli allt i oss. Nu vill jag särskilt rikta mig till dig som är kristen. Du vill ju säkert att de som är ofrälsta runt omkring dig ska bli räddade. Världen är ju som ett sjunkande skepp. Men om du inte gör allt för att rädda dig själv ur det sjunkande skeppet, så kommer säkert många av de andra bara sitta lugnt kvar i båten. Och om du inte visar med ditt liv att det gäller liv eller död, så blir de utomstående likgiltiga för evangeliet. Det verkar som många kristna idag tror att man vinner de ofrälsta genom att visa hur fri man är, och så gör man precis som världen i övrigt. Men så är det inte alltså. Det handlar om omvändelse, att gå i en helt annan riktning. Kasta dig själv i livbåten och släng alla begär och all lyx och flärd över bord, så att inte det drar ner dig i djupet. Och så var mån om din frälsning och din helgelse. Då kommer de ofrälsta att vakna till, och det är ju bara när du själv är vaken som du kan väcka andra. De icke-kristna, de läser kanske inte Bibeln så mycket, men de läser de kristnas liv. Och nästa låt handlar om det, men den är tyvärr på engelska. Och jag tänkte översätta lite av texten då, den går ungefär så här. De bryr sig inte om hur mycket vi vet, om de inte vet hur mycket vi bryr oss om. Vi är nyckeln för att de ska kunna tro att Gud finns. De läser inte Bibeln, men de tar en titt på vår integritet och försöker att finna trovärdighet. Och detta är vad du är kallad till. Ett trovärdigt liv där Gud är allt i dig. Det är nu drygt 5 år sedan jag gick i väggen, och jag har fått vara med om att klättra upp ur djupet en gång till. Och jag har fått se nya sidor av det kristna livet och även fått vara med om både under- och motgångar. Och vad har jag då lärt mig under mina snart 24 år som kristen? Ja, för det första, det är värt det att vara kristen. Inget är ju bättre än att leva ett liv med Gud. Tänk att ha en sån nära gemenskap med honom. Han som har skapat ett så fantastiskt universum och som har sån koll på allt. Allt i ditt liv kommer ju att samverka till det bästa ur ett evighetsperspektiv. För det andra så har jag nu lärt mig att jag aldrig kommer att ha lärt mig allt. Hela kristna livet är ju ett lärande och ett vandrande. Och Paulus säger också att den som tror sig vara vis har inte fattat någonting ännu. För det tredje, man kan inte lära sig att bli en kristen genom studier på universitet eller bibelskola eller något annat. Det handlar om pånyttfödelse och andeuppfyllelse och helgelse. Och detta är Guds gåvor och Guds verk. Och kunskaperna står oftast i vägen och kan också leda in på villovägar. För det fjärde också så kan man inte läsa sig till ett heligt, helgat liv. Och det kommer inte heller på en gång i pånyttfödelsen eller vid andedopet. Om någon säger så, så tror det inte, för det stämmer inte med verkligheten och inte med Bibeln. Ett helgat liv, det vinner man genom prövningar och motgångar i ökenvandringen under Guds ledning. Helgelsen är något som pågår hela livet och alla, vågar jag nästan säga, alla misslyckanden kan Gud leda till seger och mognad. Det viktigaste är inte befrielse ut ur nöden utan fostran i nöden. Och se på Jesus som väntade 3 dagar på att Lazarus skulle dö ordentligt innan undret skedde och Jesus uppväckte honom. Och så kan det vara med oss också när köttet ska dö. Jesus, han dröjer, men sedan blir undret stort och resultatet blir gott. Grunden för det kristna livet, det är gemenskapen med Jesus i bibelläsning, bön och stillhet. Någon har sagt så här att den som vill gå framåt måste stanna till. Och Guds folk, de gjorde då och då halt i öknen. Och under tiden i öknen så åt de utav Guds manna som kom ner ifrån himlen. Och vårt manna idag, det är Jesus och Bibelns ord. Och Jesus, han är det sanna mannat som har kommit ner ifrån himlen. Han är också Bibelns ord förkroppsligat. Och vill du bli stark i tron så måste du be, läsa Bibeln och vara i stillhet. Och det är inte snabbmat som gäller, sånt som pocketböcker och kassettband och videoband med undervisning. Du kan jämföra det med hur det blir om man bara äter på McDonald's. Det var någon kille som fick göra det under en månads tid och han blev ju bara tjock och trött och grå. Alltså det är i Bibeln du har all den näring du behöver för att växa. Sen, för Gud är inte din kristna tjänst i fokus. Det är du som är i fokus. Frank Mangs, han sa så här: det viktigaste är inte vad du kan göra för Gud, utan vad Gud får göra med dig. I Hebreerbrevet kapitel 12 och 14 så står det att sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Och då kan man inte ta det lätt med helgelsearbetet. Sen vill jag också säga, akta dig för att bli religiös. Och då menar jag att man följer traditioner och vanor mer än vad man följer Gud. De som leds av ande från Gud är Guds barn, står det i Bibeln. Och man ska inte göra på samma sätt varje gång alltså. Du kan läsa i Moseboken. Ta 4 Moseboken kapitel 20, vers 1-13. 4 Moseboken kapitel 20, vers 1-13. Och så jämför du det med 2 Moseboken kapitel 17, vers 1. 2 Moseboken 17 och 1. Och det här handlar om när Mose hade blivit religiös. De kom ju till en klippa där de fick dricka vatten och det skedde 2 gånger vid 2 helt olika tillfällen. Första gången så sa Gud till Mose att han skulle slå med sin stav på klippan och då skulle det komma vatten ur klippan. Andra gången långt senare så kom de tillbaka till samma ställe och då sa Gud, nu ska du inte slå med staven, nu ska du tala till klippan så kommer det vatten. Men där tänkte då Mose säga, det är nog säkrast vi gör som vi alltid har gjort. Och så klappar han på med staven på klippan där också och det måste man ju säga är ett religiöst beteende där man förlitar sig på traditionen och ritualen. Och sen så talade han till klippan. Men observera, och detta står så där då, att detta var orsaken till varför Mose inte fick komma in i det heliga landet. Han var olydig Guds tilltal och handlade utifrån ett religiöst beteende. Och till dig som inte är kristen vill jag nu säga så här, alltså sök så ska du finna. I Bibeln så står det att du ska söka medan Gud låter sig finnas och medan han är nära. Dröj inte för länge för du kan missa chansen. Och det är som att komma med det sista tåget ut ur Hitler-Tyskland innan mörkret och ondskan faller över hela landet. Och Jesus ska komma tillbaka en dag när man inte räknar med det. Och sen är det alltså för sent. Men den som har levt i umgänge med Jesus kommer att vara beredd den dagen han kommer. Det kommer inte som en överraskning. Men bli inte kristen för att någon lovar framgång, rikedom och hälsa och sånt som alla människor strävar efter i denna världen. Det är sånt som okulta religioner och sådana som New Age och så vidare kan hålla på med. Att bli kristen, det är något helt annat. Bli det för att Gud är Gud och det enda som är sant. Bli det för att alternativet är en total katastrof. Och bli det för att få frid. Och bli det för att få uppleva sann glädje, kärlek och lycka. Och visst lönar det sig att bli kristen, men bara om man nöjer sig med det som är det nödvändigaste. Och det finns inga synder som du har gjort som är så illa att Gud inte skulle kunna förlåta dem. I Bibeln så står det så här att om dina synder än är blodröda så kan de bli vita som snö. Gud kan alltså förlåta allt, så känn dig inte för smutsig. För det är de smutsiga och de sjuka som Jesus främst vill möta. Och så sök också andedopet. Teologisera inte över detta och fundera över vad som är riktigt eller inte riktigt. För detta är en gåva från Gud. Där får du alltså den olja som kan hålla din lampa brinnande till den dag Jesus kommer tillbaka. Och lampan, det är din tro. Och oljan, det är den heliga ande som håller lampan brinnande. Läs om detta i Matteus evangeliet kapitel 25 från vers 1 och framåt.